Vi ska be i Jesu namn. Kära Herre och helige Ande, kom och uppenbara för oss vad du gör för oss och visa Kristus för oss. Visa oss den väldiga nåd du har skänkt oss då Jesus Kristus blev vår frälsare. Och kom och väck tron hos oss, så att vi tar emot och lever av din nåd. Tack för att vi får samlas ikväll för att lära oss mer om dig. Välsigna ordet. Hjälp oss att förstå det vi behöver förstå. Och när vi har fått höra det, hjälp oss också att göra efter det. Så ber vi tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har ju då kommit igenom andra trosartikeln och börjar alltså nu med den tredje trosartikeln. Om helgelsen heter det inom parentes, så vi läser. Det är sidan 193 i Kuskeboken. Och vi läser här först vad själva artikeln lyder, och det här kan vi ju. Jag tror på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Och så ska vi också grundligt och genomtänkt läsa den här förklaringen som Martin Luther har gett oss, som på ett väldigt fint sätt beskriver vad det handlar om. Vad betyder det? Jag tror att jag inte av eget förstånd eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom. Utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. På samma sätt kallar, församlar, upplyser och helgar han hela den kristna kyrkan på jorden och bevarar henne Jesus Kristus i den enda rätta tron. I denna kyrka förlåter han dagligen mig och alla troende, alla synder. På den yttersta dagen ska han uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Det är visst och sant. Det är en tredelning på sätt och vis, kan vi säga, i den här förklaringen. Och vi ska ju gå igenom den här trosartikeln ur olika aspekter. Och det är ganska många aspekter som finns här. Men i den här förklaringen, om vi tänker på den först, så finns det som tre huvuddelar. För det första att den helige ande är den som verkar omvändelsen. Det att jag börjar tro. Och det är saker som är synonyma med omvändelsen. Och sen det andra, det är den kristna kyrkan. Den helige ande är verksam i den kristna kyrkan. Och inte bara är verksam, utan han grundar den kristna kyrkan. Han är dess skapare. Och han upprätthåller också kyrkan i den rätta tron. Och sen finns det ytterligare en eftertext till det här, som handlar om syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och evigt liv. Det vill säga, det är sammanfattningen av det som är det allra viktigaste av det som anden verkar. Att han förmedlar eller gör oss personligt delaktiga av den förlåtelse som Jesus Kristus har vunnit. Alltså, han för den andra trosartikeln in till oss så att vi får delaktighet i den. Och så har vi då också det eviga livet, kroppens uppståndelse och ett evigt liv som då är slutmålet. Och det här är på sätt och vis inramningen till hela trosbekännelsen. Den börjar med att vi tror på att Gud har skapat oss. Gud har skapat mig och alla varelser. Och förrän han skapar mig så skapar han världen, hela universum. Alltså från den allra första början av Guds handlande. Och den allra sista punkten i Guds handlande, det är det när vi samlas inför Guds tron till den eviga lovsången, till himlen. Och därför så slutar trosbekännelsen med den bekännelsen, där får jag vara med. Varför? Jo, därför att den helige ande har fört mig in i den välsignelse som Jesus har vunnit. Och därför får jag vara med. Och det är ett bra slut på den här bekännelsen. På sidan 195 så har vi först en fråga. Vem är den helige ande? Vem är den helige ande? Det är naturligtvis en grundläggande fråga här. Och tyvärr måste man säga att det är inte alls så självklart att man svarar rätt på den här frågan idag. Vi var inne på det här lite när vi började med trosbekännelsen. Så hade vi ju den här bilden. Den här har vi inte kopierat, så jag visar upp den så här så att du kan eventuellt zooma in lite. Där Gud beskrivs som fader, son och ande. Och här har vi en beskrivning också av relationerna mellan de här personerna. Fadern är inte sonen, fadern är inte anden, sonen är inte anden. Men likväl är alla Gud. Gud är fadern, Gud är sonen, Gud är den helige ande. Och det här är ett mysterium. Det är alltså inte någonting som vi kan begripa. Tvärtom så är det en anstöt, speciellt i den muslimska världen. Det är ju en verklighet som vi lever med starkt i vår tid. Det är att islam håller på att gå framåt väldigt mycket, och islam vinner många anhängare just genom att angripa läran om treenigheten. För att islam säger tydligt att de bekänner bara en gud, Allah. Och då kommer de väldigt snabbt att kritisera kristendomen och säger att kristendomen lär tre gudar. Och i synnerhet är det ju då anstöten med att Jesus är Gud. Jesus som Guds son, att Gud skulle ha en son. Det är en fullständig otänkbar tanke inom islam. Och nu är det ju så här också med vårt vanliga tänkande. Det här är ju anstötligt, det är obegripligt. Och det är så, det är ett mysterium. Vi kan inte göra det till någonting begripligt. Vi har några bibelord som berättar vem anden är. Det första, det är inte ett bibelord som vi läser, utan bara hänvisar till Apostlagärningarna 2. Där andens ankomst till världen beskrivs. Där beskrivs den första pingstdagen när anden kom med tungor av eld och satte sig på lärjungarna. Och det här är en manifestation som då verkligen uppenbarar anden i synlig form. Men det finns tre ställen i Nya testamentet som talar tydligt om de här tre personerna. Man kunde säga att det finns flera. Och det finns egentligen två ställen som nämner de tre personerna vid namn samtidigt. Det första stället är Matteus 28. Där Jesus sänder ut sina lärjungar för att döpa och undervisa. Döpa och lära. Missionsbefallningen brukar vi kalla den. i slutet av Matteusevangeliet. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Här finns det uttryckligen en formel. Och den formeln använder vi ju konsekvent. Och den här formeln samtidigt kan vi säga ett kännetecken på en kristen tro. Det finns samfund och som också kanske en del kallar sig kristna, där man inte bekänner den här formeln, där man inte bekänner att Gud är Fader, Son och Ande, utan där man förnekar någon av de här eller två av dem. Och en sån kyrka eller organisation som inte bekänner mer än att Gud är Gud och de andra är lägre stående, en sån kallar man unitarisk. Kommer från ett, ordet ett, alltså att det finns en bara, en unitarisk kyrka, och en sån kyrka har inte rätt enligt Bibeln att kalla sig kristen, för att Jesus säger ju uttryckligen att ingen kommer till Fadern utom genom mig, och det kännetecknet på en kristen tro, att man kommer via, att det är Jesus som frälsar oss. Men så sen finns det också sådana som menar att det här är en senare tradition, eller man säger att det är ett nyare skikt i den kristna historien, dogmhistorien. Det här är inte någonting som Jesus har sagt från början. Det här är någonting som den kristna kyrkan sen, när man utvecklar tanken om treenigheten, så då börjar man säga på det här sättet. Och sen la man det i Jesu mun, som om Jesus skulle ha sagt det. Det här är liksom full verklighet att man säger på det här sättet. Det låter för den som inte är van med den här bibelkritiken, så låter det helt huvudlöst, och det är det visst. För det finns inga andra argument för en sån tanke än att man inte kan tro att Jesus ska undervisa så här. Så när ni får höra talas om att man säger att det här är från ett senare skikt, eller det här är olika skikt i de nytestamentliga berättelserna, då ska en klocka ringa. Pass på nu, vad är det ni säger? Då är det inte Bibeln som talar, utan då är det olika människors traditioner som har lagt in i Bibeln sånt som man tycker att det är rimligt. Och det andra stället, det är Andra Korintierbrevet 13. Där nämns också alla tre personerna. Avslutningsversen. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga Andes gemenskap vare med er alla. Vi har Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och Guds Herre, det avser då Fadern och den heliga Andes gemenskap, delaktighet, ordet tidigare 1917. Så här har vi också de här tre personerna. Men det finns också många ställen som antyder de här tre personerna. Men vi går inte in på dem desto mera. Men här finns ytterligare en hänvisning i boken till den här frågan. Och det är att treenigheten var närvarande vid Jesu dop. Om vi ser i Matteus 3, Matteus evangeliets tredje kapitel. När Jesus hade blivit död steg han genast upp ur vattnet, och se, himlen öppnades, och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: den är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Här är det ju inga problem heller att se de här tre personerna. Guds ande, den är min son, och han som talar är naturligtvis Fadern. Så man kan säga att här i det här sammanhanget finns också alla tre personer uttryckligen nämnda, även om det inte nämns med personernas namn på samma sätt som i Matteus 28 till exempel. Svaret på frågan vem är den heliga ande blir alltså: den heliga ande är en av de tre personerna i den treenige guden. Ja, här har vi diskuterat med Ralf en språkform, så jag skulle vara böjd att att göra en rättelse till den här boken, den här svenska översättningen. Vi borde inte säga den treenige guden, utan den treenige gud. Och av den orsaken att Gud är ett egen namn. Om jag säger den flitige John, så uppfattar ingen det som ett problem, utan det är alltså en problematisk formulering, menar jag, inte att det ska vara osant. Man säger inte den flitiga Jonnen, eller vad? Och det är lite samma sak att säga den treenige guden. Nåja, inte behöver vi ta det så hårt att det står så här, för det är väldigt vanligt att säga så, men vi kan tänka efter att Gud med stort G är ett egen namn, medan gudar och så vidare som skrivs med litet G, det är såna gudar som människor gör sig. Det är liksom artnamnet, och Gud med stort G, det är honom som vi håller helig, det är han som vi dyrkar. Och det här kom jag att tänka på i samband med att Henrik Perré skrev i en av sina bloggar. Han är ju mycket flitig bloggare på nätet. Och igen för en tid sen så skrev han om den helige ande, som jag ju stod strid om för några år sedan. Och den här formuleringen ni vet om den heliga anden. Och där tog han fram just den här aspekten att ande är ett egen namn. Då vi kallar Guds ande med stort A, så är det ett egen namn. Och då är det inte en ande som svävar och far, en kraftkälla bara sådär. Och den namnet ska man inte böja. Det är inte fastän man skulle säga den heliga ande. Så det är ju att den här maskulina formen E håller ju på att ta slut. Så man säger ju käre den och den, men man kan lika gärna säga kära också om en man. Och det här kan med språket förändras så att man säger den heliga ande, men då ska man inte säga den heliga anden, för då blir det med litet A, och då är det inte längre den tredje personen i gudomen. Och det här är så viktigt att hålla fast vid. Det är inte bara en liten språklig förändring, utan det är så viktigt att hålla fast vid, därför att bibelkritiken vill ta bort den status som den helige ande har, att han är Gud, att han är Guds person. Och det står ju också i Bibel 2000 i notboken, en av noterna som redan fanns 1981, så står det om den helige ande att han först var en kraft, uppfattades som en kraft, och sen fick han allt mer personliga drag. Så man tänker sig i den liberala teologin att anden liksom utvecklas vartefter som människor börjar fantisera ihop mer och mer om den kristna läran. Och när treenighetsläran börjar slå igenom, så då måste man göra honom till en person. Och då börjar han få personliga drag. Men från början så uppfattades han som en kraft. Och om man uppfattar anden som en kraft, så kan man mycket väl säga anden. Den helige ande. Men vi säger ju ofta också anden. Anden leder, och så står det också i många av de bibelcitat vi ska läsa. Och det är ju en annan sak, för att det är vårt sätt att uttrycka oss. Men vi ska tänka på vad som ligger bakom i det här fallet. Det här var en inledning, och så kan vi se på den här skissen som finns här på sidan 164, där det finns tre beskrivningar, och det här kommer vi nu att gå igenom i nästa punkt. Den helige ande som den tredje personen i gudomen har gudomliga namn, har gudomliga attribut eller egenskaper, och har gudomliga gärningar eller gör gudomliga gärningar. De här tre vittnena visar att den helige ande är jämställd med fadern och sonen när det gäller gudomlig makt, majestät, gudomliga egenskaper. Att han inte är någon liksom svagare person i gudomen, utan att han innehar motsvarande position, även om det finns olika arbetsfördelning. Den fråga som vi ställer är: varför tror jag att den helige ande är sann Gud. Och där finns några bibelord. Apostlagärningarna 5. Det här är den dramatiska berättelsen om Ananias och Safira. När församlingen var mycket ung. Vi vet inte precis när det här hände, men den kan inte ha varit egentligen många år, något år på sin höjd, kan församlingen ha varit verksam. Och så säljer Ananias och Safira tillsammans sin egendom. Och de gör på det här sättet därför att många i församlingen gjorde just så här. De sålde vad de hade och sen delade man det i församlingen tillsammans. Det var ju väldigt lovvärt. Men det som skedde i det här fallet var att de båda kom överens om att dela på den här försäljningsinkomsten. Så att de behöll en del i hemlighet och så gav de en del till församlingen. Men de lät påskina att den summa som de gav till församlingen var allt vad de hade fått när de sålde. De kom alltså överens om att ljuga om det här. Och Petrus, han hade den helige andes uppenbarelse här, en profetisk syn, profetisk insikt, så han kunde avslöja det. Han frågar först Ananias, utan att Safira var med. Var inte egendomen din så länge du hade den? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit inte bara för människor utan för Gud. Och lite tidigare, jag började lite för sent. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den helige ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Du ljög mot den helige ande. Där är det där väsentliga. Han är domare. Han är en mycket viktig person, den helige ande. Han uppträder alltså som en person. Och sen har vi nästa steg här. Då Petrus utfärdar dödsdom över honom och han dör omedelbart. Och så bär man ut honom. Och så kommer hans hustru in utan att veta om det här. Och så frågar Petrus henne: var det för den och den summan som ni sålde? Säger jag. Och så säger Petrus till henne: varför har ni kommit överens om att fresta Herrens ande? Att fresta Herrens ande. Där har vi igen den helige ande som en domare över den här situationen. För han vet allt, han inser det här, han vet vad det är. Och så utfärdas han också dödsdom över henne. Och det här var en oerhörd händelse som spred stor fruktan. I första Korintierbrevet 12 har vi undervisning om andens gåvor. Och i vers 6, första Korintierbrevet 12, där står det: det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Och så berättas det om hos var och en uppenbara sig anden så att det blir till nytta. Anden ger ord av vishet, ord av kunskap genom samme ande. En får tro genom samme ande. Och så vidare. Och i vers 11 står det: allt detta verkar en och samme ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. En och samme ande. I vers 6 står det: Gud är densamme. I vers 11 står det: allt detta verkar en och samme ande. Direkt likhetstecken mellan Gud och den helige ande. Och sen i tredje kapitlet i samma första Korintierbrev, tredje kapitlet vers 16: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Guds ande bor i er. Han uppträder som Gud. Han kallas också Guds ande. Och genom att han bor i oss är vi Guds tempel. Så det är liksom en enhet här också. Och sen sägs det i andra Korintierbrevet, vi nöjer oss med de här tre orden som finns i vers 17. Herren är anden. Herren är anden. Herren och den helige ande är ett. Matteus 12. Där har vi Jesu undervisning om de onda andarna. Och här talar han om Guds ande som verksam kraft. Eller inte bara kraft utan som verksam person. Och sen längre framåt är det ännu också upprepat. Matteus 12, 28. Om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Och i vers 31 talar han om hädelse mot anden. Och i vers 32 likadant. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som talar mot den heliga ande ska inte få förlåtelse. Det här allt visar att Bibeln säger att anden är Gud. Och det är det som förknippas med den där första egenskapen, att anden har gudomliga namn. Han kallas Gud, han kallas Guds ande. Guds tempel och Guds ande likställs, och han kallas Herren. Herren är anden. När det gäller gudomliga attribut, gudomliga egenskaper, så har vi först psalm 139 i Saltaren. Psalm 139. Den uttrycker att han är allestädes närvarande. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Och då beskriver David här att han är överallt. Om jag far upp i himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Och han talar om Guds ande. Så det är Guds ande som är allestädes närvarande. Hebreerbrevet 9. Vers 14. Till Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Här kan vi notera just den här egenheten att här står det en bestämning och här står inget än efteråt. Det står inte genom den evige anden. För om man skulle skriva den evige anden så skulle man kunna läsa ut här att det är bara en sån där evig kraft som finns i universum. Men det avses inte. Utan här avses uttryckligen denna tredje person i gudomen, den evige ande, Guds helige ande. Första Korintierbrevet 2. Första Korintierbrevet 2, verserna 10 och 11. För oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Det här är egentligen en väldigt djup sanning som står här. Det handlar om att anden är... han vet allt, han är allvis och han ser allt på samma sätt som Gud och som Jesus gör. Han har samma egenskap. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Och ingen vet vad som är Gud utom Guds ande. Guds ande, det påminner ju också om det att Jesus, Johannes säger i Johannes evangeliets första kapitel att ingen har sett Gud. Den enfödde sonen som själv är Gud, som är i faderns sköte, han har uppenbarat vem Gud är. Jesus är själv Gud och därför kan han berätta åt oss vem Gud är. Här är den parallell. Här är den helige ande som berättar vem Gud är. Ingen vet vad som är Gud utom Guds ande. Och så har vi ännu den här bönen, psalm 51. Där David ber, förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige ande ifrån mig. här beskrivs som på många andra ställen anden med attributet helig. Vem är helig utom Gud alena? Helig riktigt i verkligheten. Anden har alltså den egenskapen att han kan vara överallt eller är överallt. Han är evig, han är i all tid, den evige ande. Han vet allt, utforskar allt, han ser allt. Och han kan också uppenbara vem Gud är därför att och vad som är i Gud. Och han är helig. Där har vi några av de egenskaper som bara kan beskriva Gud, som inte kan beskriva någon människa eller någonting annat än Gud. Det här är ju inte heller egenskaper som Guds änglar har. De är inte gudomliga i den här meningen. De är skapade och inte eviga. Visserligen är de heliga. De är också syndfria, de som står inför Guds tron. Men de har inte alla de här gudomliga egenskaperna. Och så har vi den på nästa sida. Den tredje portionen, de gudomliga gärningarna. Och naturligtvis så ska vi där börja med skapelseberättelsen. Allra första början, första Mosebok 1 och 2. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud omnämns, men likväl så finns här sonen och anden. I nästa vers, tredje versen, står det: Gud sa det, var det ljus. Och Johannes säger i Johannes prologen att det var ordet som Gud skapade. Med ordet var Kristus. I begynnelsen var ordet. Och Gud sa det. Det var ordet som skapade. Och Guds ande är med där direkt från början. Guds ande svävade över vattnet. Ja, nu här kan vi förstås inte låta bli att anknyta till det. Den bedrövliga översättning som Bibeln 2000 har. När den säger en Guds vind svepte fram över vattnet. Istället för Guds ande svävade över vattnet. Om någon vill tränga djupare in i den här frågan så finns det utmärkt material i logosmappen via Bibel. Avsnittet där Seth Erlandsson i några artiklar beskriver Bibel 2000 och den teologi som finns bakom den och avvisar och visar hur fel det här är att översätta på det sättet. Man vill komma åt det här att Gud, som treenig Gud, finns med redan här från början. Och då försöker man hitta på en sån där märklig översättning som då inte bär sig. Inte det någon Guds vind, även om ande, det ordet som står här också kan betyda vind. Men tanken är den att det var kaos som Gud ordnade upp, eller som började ordna upp sig. Och i detta kaos då så liksom kom Gud som en kraft över det. Det var den här Guds vinden som svepte fram. Vi kan ju förstås också konstatera att det finns annat här i första Mosebok 1 som antyder att treenigheten är verksam i alla de här delarna, men det finns inte lika tydligt. Låt oss göra människor till vår avbild. Gud har ett rådslag. Det är treenighetens råd, brukar det sägas. Men vi ska gå vidare till Jobb 33. Jobb 33. Där har vi vers 4. Guds ande har gjort mig. Den allsmäktiges livsande ger mig liv. Det här är en mycket, mycket märklig framställning. Visserligen kan man säga att det här är ju inte Guds ord direkt, utan det här är via en av de här rådgivarna som kommer till jobb i hans svåra nöd. Men det är likväl så oerhört riktigt. Guds ande har gjort mig. När Gud blåste livsande i människans näsa så gav han sin ande som gav liv på ett jordiskt, kroppsligt sätt. Och vi kommer ju snart att tala också om den andra födelsen, den nya födelsen, när den heliga ande blåser liv på ett inre, på ett annat sätt än han gjorde i den första skapelsen. Att säga att Guds ande har gjort mig, det betyder ju det att han förknippas med skaparen. Ett ställe som redan antyder den nya, eller inte bara antyder utan som undervisar om den nya födelsen, är Titusbrevets 3:e kapitel. Och det finns också här, Titus 3. När vi från 4:e versen har den här viktiga undervisningen. När Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande, som har rikligt utgjort över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande. Det här är alltså den andra födelsen som dopets bad omtalas som. Och här handlar det om frälsningen. Alltså vi får del personligen i frälsningen genom denna nya födelse. Och det står uttryckligen att det är anden som sköter om den här saken. Och det betyder alltså att anden här gör det som vi kallar frälsning, åstadkommer frälsningen. Och så har vi ytterligare en gärning som anden gör enligt Romarbrevet 8. Vers 27. Han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Anden ber för de heliga så som Gud vill. Kan någon annan be så som Gud vill? Ja, vi ber, ske din vilja. Vi övar oss att be så som Gud vill. Men genom vårt onda kött så kan vi inte be så som Gud vill. Men anden kan. Han är Gud. Så här har vi alltså skapelsens verk. Både den första skapelsen och den andra skapelsen. Och sen har vi förbönsverket som den heliga ande gör. Och därför så bekänner vi att vi tror att den heliga ande är sann Gud, därför att han gör sådant som endast Gud kan göra. Lika väl som vi tror att han är sann Gud, eftersom Bibeln säger att han är Gud. Och att han har sådana egenskaper som endast Gud har. Och där är grundvalen till varför vi tror att den heliga ande är sann Gud. Sen ska vi också komma in en del, ja vi kommer nog inte att komma igenom hela det här följande underavsnittet kallad genom evangeliet, men vi börjar få med det åtminstone. Det handlar om alltså det som Martin Luther förklarar i den andra halvan av det här första stycket. Jag tror att jag inte har eget förstånd och så vidare. Kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom. Utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Inom pietismen brukar man använda ett uttryck som kallas nådens ordning. Och där har man betonat några steg. Det är egentligen en pedagogisk framställning av vad den heliga ande uträttar. Det är att vi talar om om en nådens ordning. Det ska inte förstås så att att nådens ordning är ett schema, liksom olika trappsteg där vi blir mer och mer helgade. För då blir det allvarligt. Utan det handlar om att en Gud använder olika pedagogiska medel för att föra oss till frälsningen med slutmålet himlen. Och vägen dit finns det många, många steg. Och då brukar man tala om kallelsen som det första steget. Och vill man ytterligare specificera så talar man om uppväckelsen genom lagen och sen kallelsen genom evangelium. Alltså det att lagen först bultar med sin hammare och sen kommer evangeliet och tröstar och ger friden, ger samvetsfrid och förlåtelse. Det här är mycket tydligt framställt till exempel i Stengrunden, Bo Giertz monumentala bok. Han talar om hammare väldigt ofta där. Och därför har boken också fått namnet Guds hammare på engelska, om jag inte minns fel. Det här är i den här boken, i Kuskes utveckling, är de förenade till en och samma handling, den här kallelsen. För det första som han säger, det är att den helige ande kallar mig ut ur den otroende världen. Alltså att han vill kalla oss bort från synden, och där beskriver han hurdana vi är genom vår natur. Men här är det ju inte direkt platsen att undervisa om syndens väsen, för det har vi talat om tidigare. Det finns ju i samband med Guds tio bud beskrivet hurdana vi människor är, att vi är syndare och att vi inte av oss själva kan komma till Jesus utan att den helige ande behövs. Det finns med där hela tiden. Nu kommer bara den aspekten här. Hur den helige ande arbetar. Hur han kallar oss. Och då är det evangeliet som är själva kallelsen. För att det är Guds egentliga verk med oss. Gud använder också lagen. Men lagen är egentligen ett främmande verk. Så brukar Martin Luther säga. Lagen är Guds främmande verk med oss. För då är han som inte riktigt. Han är inte riktigt så mitt i sitt egentliga arbete. Det är bara någonting som han måste göra för att förbereda Guds förberedande verk. Och när han har gjort det, så då kan han komma med sitt egentliga verk, nämligen kallelsen i evangeliet. Så här att det inte går igenom den här upplysningen inom lagen i det här fallet, det beror på att det har vi avhandlat i ett annat sammanhang. Men först var det frågan, vad kallas den helige andes verk? Och där har vi ett ställe i andra Thessalonikerbrevet 2 som säger det här tydligt, och det nämns också på många ställen. Andra Thessalonikerbrevet, vers 13 i andra kapitlet. Vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Anden helgar er. Det här är den, man brukar säga, den vidare meningen av helgelsen. När man talar om hela den handling som Gud utför för att föra en bortvänd, oomvänd människa från mörker till ljus och leda henne fram till himlen. Hela den processen är helgelse i den vidare meningen. Det finns förstås då också en snävare mening av ordet helgelse. Och den är då den biten där vi kämpar mot vårt onda kött och där vi försöker förkväva, där Gud genom oss, den helige ande i oss, förkväver våra onda lustar. våra onda begärelser. Så att den nya människan ska få möjlighet att blomma och göra det som är gott. Den speciella aspekten kallar vi helgelsen då i den trängre meningen. Men det kommer vi till senare. Genom att anden helgar er och ni tror sanningen, för utvalt oss att bli frälsta. Det är hela den processen. Det är den heliga andes verk. Därför kallar vi den tredje trosartikeln för omhelgelsen. Och då frågar vi, varför säger jag att den heliga ande helgar mig när han för mig till tro på Jesus? Vi har några bibelord som ska försöka förklara det här, och som förklarar det, inte bara försök. Vi börjar med första Petrusbrevet 2. Första Petrusbrevet 2, den 9 fram till den 11 versen. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Här har vi hela serien, hela händelseförloppet. Gud har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det startade med att ni var inte ett folk. I Gamla testamentet var det judiska folket, Israel, som var Guds egendomsfolk. Och det här stället är ju egentligen ett citat från Andra Mosebok 19, när Gud talar genom Mose till folket vid Sinai. Och då tilltalas det just så här: ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett egendomsfolk, Guds eget folk. Och här är det nu den kristna församlingen, den kristna kyrkan, som tilltalas av Petrus. Han citerar och tillämpar Mose ord till Israels folk i Sinai på den kristna kyrkan. Det är ni som är detta Guds egna folk. Han har fört er från mörkret. Han har fört er från en situation där ni inte var ett folk. Alltså, ni hade inte rätt att höra till Guds folk. Men nu har han gjort det till Guds folk. Och som sådana, som ett Guds folk, så ska ni veta att ni är ändå bara främlingar och gäster. Ni är inte framme i himlen ännu. Utan ni är alla främlingar och gäster i en tillvaro som präglas av ondska och kamp och strid. Och den här tillvaron, den gör att ni behöver anstränga er för att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. För det här kommer, och vi måste kriga mot det. Och där är det den trängre meningen av helgelsen som kommer in i bilden. Första Korintierbrevet 6. Det handlar om den heliga andes kropp, den heliga andes tempel. Första Korintierbrevet 6. Vers 11. Sådana var en del av er. Ja, det handlar om då de här orättfärdigheterna som han räknar upp, en syndalista. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Lägg märke till också i första Korintierbrevet 1, början av första Korintierbrevet, andra versen, så tilltalar Paulus just de här människorna till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga. Det finns knappt någon annan församling som Paulus har skrivit så mycket kritik mot, som mot korintierna. För kritiken börjar genast här några verser efter det här i första Korintierbrevet. De splittrar. De har söndrat sig. Den ena håller sig till Kefas, den andra till Apollos och så vidare. Och en säger att jag håller mig till Kristus. Det är olika partier. Och sen så håller de en man bland sig som driver en sådan otukt som inte ens nämns bland hedningarna. Det femte kapitlet som är ett mycket svårt kapitel, allvarligt kapitel. De får en oerhörd kritik. En skarp kritik från Paulus för det här. Att de gör på det här sättet. Och sen så undervisar han om svaghet och det här varna för avfall. Och så talar han om andens gåvor och nådegåvornas rätta bruk i församlingen. Som visar att han har mycket kritik att komma med. Och så kallar han det heliga. Det här är ett bevis på att det att anden helgar. Det är inte detsamma som när vi bedömer människor. Efter utanskriften. Utan heligheten har en grund på ett helt annat sätt. Ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn. Och i vår Guds ande. Det här är en tillräknad rättfärdighet. Inte en helighet som ännu är fullkomlig. Men det är en förhoppning. Den heliga ande arbetar för att föra fram dessa människor till större och större likhet med Gud. Första Thessalonika brevet, femte kapitlet, 1-5, vers 23. Det är mot slutet av första Thessalonika brevet, när Paulus har hunnit fram till förmaningar. Och han har kommit med en lång rad förmaningar. Och så säger han: må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela. Så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Det här är en önskan. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. För den här helgelsen, den vet vi mycket väl. Paulus undervisar klart att den helgelsen blir inte fullkomlig här på jorden. Han var själv tvungen att bekänna: jag arma människa, vem ska befria mig från denna syndens och dödens kropp? Han upplevde syndanaturen så starkt i sin kropp. Men han ber att fridens Gud ska helga. Och det är den heliga andes uppgift. Helga er helt och fullt. Nu är det ju så att denna helgelse, den blir inte hel och full här på jorden. Det sa jag ju redan. Vi har många vittnesbörd om det som säger att vi kämpar men faller också i synd och befläckar detta den heliga andes tempel. Så att det att vara utan fläck till vår Herre Jesu Kristi ankomst, det har vi ingen möjlighet att förvänta oss genom att vi har uppnått den här fullkomligheten. Det var en gång för ganska länge sedan som jag fick ett sånt präktigt exempel på det här när en människa tror att man ska bli fullkomlig. Det var en kvinna som jag kom i samtal med tillsammans med en vän och det här. Hon var tydligen från ett samfund som trodde på den fulla helgelsen. För hon hade inte pratat något länge förrän hon berättade om sig själv att hon är helig. Hon syndar inte längre. Och jag blev nog verkligen överraskad. För jag hade inte någonsin hört någon människa som har gjort ett sådant anspråk tidigare. Jag menar verkligen att hon inte syndar. Vi fortsatte att prata. Och det dröjde inte länge förrän hon på det grövsta baktalas i en del av sina familjemedlemmar. Och anklagade för att de är ännu inte heliga. Och det här. Att de gjorde med sådana hemska saker. Så någon speciell väldigt stor renhet i sinnet och i hjärtat fanns det ändå inte. För det var en helgelse som var grundad på människan. På vad hon trodde. På egna meriter. Och det är nog på det sättet att om vi ska ha meriter att komma med. Om vi ska vara obefläckade inför tronen. Så har vi inget annat att vänta oss. Eller att räkna med. Än att det är Jesu Kristi rättfärdighet. Det är den enda helgelsen som vi har att komma med. Den enaste. Den enda. Och där får vi sätta punkt för ikväll. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var i begynnelsen. Nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen.